Ja, hallå. Välkommen tillbaka till auktorisationspodden, avsnitt 2 för året, där vi återigen då, precis som jag sa senaste avsnittet, så välkomnar vi tillbaka Thomas Larsson från Förebygga Skatteverket och Gesa Markusson från Fairplay Städ, städbranschen. Till, och föregående avsnitt så lärde vi känna Skatteverket och Förebygga lite granna, och tanken idag är att lära känna lite mer men också få lite tips och idéer kring redskap och verktyg och kravställande och sånt där som vi kan bidra med från alla parter. Så sagt, jag lämnar över ordet till er två att entusiasmera och upplysa våra lyssnare här ute om vad de kan få för stöd och hjälp ifrån era kanaler, våra kanaler. Så välkommen.
Tack igen. Ja, vi kan väl gå tillbaka lite. Jag pratade ju om i förra avsnittet att vi har ett uppdrag att samverka och att vi samverkar med kommuner och regioner och även företag. Att vi har kommuner och regioner som ett fokus kan man väl säga. Det har ju mycket att göra med att det är offentliga medel som upphandlas för. Och vi brukar ju prata om det att de organisationer som gör upphandlingar med offentliga medel, där är ju de oseriösa väldigt intresserade att komma in på den marknaden. Vi pratar ju oftast, eller vi pratar ju de termerna att de sådana organisationer är ju faktiskt möjliggörare för att ta del av offentliga medel om man inte ser upp och kollar upp företagen på ett rätt sätt. Och där har vi ju våra uppgifter från Skatteverket som används i samband med upphandlingar. Vi pratar om grunduppgifterna om att ha en F-skattsedel, är man moms- och arbetsgivarregistrerad till exempel. Mm. Sen har vi många flera uppgifter som vi även kan lämna ut om man frågar efter dem. Och det kan ju vara en sak som vi också för dialog med. Vad kan de hämta hos oss? Så det är ju någonting som vi behöver i princip informera och lära ut så att man faktiskt vet vad man ska fråga om.
Mm, absolut.
Så att, ja, det är lite så. Mm.
En sån där offentlig uppgift som inte ni har hand om men som man får ringa till Bolagsverket om, det är ju företagsbokslut som man kan titta på. För man kan ju se att det har ingen läst, och så om man gör det så ser man till exempel revisionsanmärkningar. Företaget har inte betalat skatter och avgifter enligt gällande lagstiftning. Det borde ju vara en farosignal kan man tycka, men det är inte alltid den uppmärksammas. Och det är en offentlig uppgift.
Mm. Absolut. Och det här med rating är ju väldigt olika också hur kreditupplysningsföretagen använder de här uppgifterna. Så att, men revisionsberättelsen är ju väldigt intressant att läsa. Mm. Så den är ju absolut någonting att titta i. Mm. Så att det är ju också sånt vi pratar om när vi är ute, både med, när vi pratar med er i branschen och upphandlare. Så
att... En sak som jag brukar titta på när jag tittar på företag, det är ju det som kallas för extraordinära kostnader. För i branschen är det ganska välkänt att runt 8-10% är rimliga extraordinära kostnader, det vill säga underentreprenörer för det mesta. Och att man lägger ut sin revision på underentreprenad, det är ju inget märkvärdigt. Och kanske vissa specialtjänster man inte kan tillhandahålla själv, medan vi ser ju att de riktigt seriösa företagen mycket sällan lägger ut daglig städning på underentreprenad. För då kostar det ju lika mycket. Om man ett seriöst lägger på ett annat seriöst så kostar det ju lika mycket. Mm. I löner och arbetskläder och allt vad det nu ska till då. Medan Skatteverket för länge sedan gjorde revisioner och kollade de som hade höga extraordinära kostnader. Som låg över de här 10-12%. Och då fick de ju träff varenda gång. Mm. Underentreprenörer ser vi som ett sätt att snilla iväg pengar ut ur företaget för att sedan använda det till svarta löner. Hur ser Skatteverket på det?
Jätteintressant. Det här följer ju er i branschen och vi pratade ju om nyckeltalen i första programmet. Att där har ju vi tittar jättemycket på vad ni tar fram. Men det här med underentreprenörsled har vi ju pratat om i alla år egentligen mer. Om att det finns inte utrymme att ta in för många underentreprenörsled i städ. Nej. I och med att vinstmarginalerna är så små så att det finns inte det utrymmet. Så att, För våran del, det har ju vi lyssnat på er väldigt mycket och det tar vi ju med oss i våra kontroll-CV, att det kommer ner i 3-4 led. Då ser ju vi det också som en risk, och det vi hittar där, det är ju det som jag pratade lite om tidigare, just det här att man kan se att det kommer in, det finns utbetalningar eller man tar ut pengar i kontanta medel som man då kan misstänka går ut och betalas för till svart arbete till exempel. Mm. En annan viktig del i kontrollen som vi har fått del av, det är ju att man ser att man skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket som ser riktigt ser bra ut. Mm. Men sen när vi kikar på det så, och även hör från er, så är det ju så att vi får signaler att de anställda får betala tillbaks delar av lönen till arbetsgivaren. Och där kan man ju misstänka då att de medlen går ut och används då till att betala svart arbete. Mm. Och det är ju, jag menar, det kan man ju då tydligt då tänka sig att den här låga vinstmarginalen gör ju att man ska man få loss pengar för svart arbete så, eller till svart arbetskraft, så är det ju sådana, ja, det är ju så man får gå tillväga då. Mm. Vilket är jättetråkigt, och de oseriösa är ju duktiga på att hitta sådana delar.
Ja, för det man, vi brukar säga att liksom, en schysst fasad är ju nästan, det är nästan garanterat för ett svart företag. Att man har en schysst fasad där allting ser bra ut. Och gör kontrollerna, som i alla fall de vanliga kontrollerna, så hemsidor ser jättebra ut och personalvård och allt möjligt är så himla bra på ytan. Ja. Och man har kollektivavtal och, man är, och så vidare. Men man behöver ju oftast inte skrapa så himla djupt. Nej. Utan att göra det här grundjobbet liksom.
Och det kan vi väl säga att alltså de både seriösa och framförallt de oseriösa är ju väldigt, de är ju fullt medvetna om att vikten av att ha en ren fasad utåt, att tittar man på Skatteverkets, hur man redovisar det Skatteverket och så vidare, så kan ju det se helt okej ut. Mm. Därför är det ju så viktigt att man i samband med att man ska skriva avtal och göra upphandlingar, att man faktiskt vågar ställa lite obekväma frågor och att man ställer krav på att få reda på vilka underentreprenörer man eventuellt ska använda med mera. Så att det där är ju, det är ju sånt som vi absolut trycker på när vi är ute och pratar. Mm. Ja, och sen, jag menar, vi pratar om andra uppgifter, jag vet inte om vi ska gå in på det nu, men i samband med upphandlingar så kan man ju vara noga med att ställa mera krav vad man vill ta in för uppgifter i en uppföljningsfas. Mm. Där pratar vi om våra vanliga, som man säger då, de här F-skatt, AG-registrering med mera. Men har man F-skatt när man gör upphandlingen och man skriver avtalet, så är vikten av att man faktiskt kollar att det här finns under hela avtalsperioden. Mm. Det är ju kanske ännu mer viktigt att se. För är det så att man missbrukar systemet när man gör något fel, så är det ju så att Skatteverket kan återkalla F-skattsedeln, och det kan ju bero på ganska allvarliga fel. Mm. Du Gesa, du sa ju då våra kontroll, alltså våra beslut då, som vi tar. Där brukar vi också prata med de som skriver avtal, att alla Skatteverkets beslut är ju faktiskt offentliga. Mm. Så är det så att man är i slutklämmen på ett avtal, att man kanske har en 2-3 företag som man ska välja mellan, så brukar vi säga det, varför inte då kolla med Skatteverket, har de här företagen haft något omprövningsbeslut med skattetillägg på hos Skatteverket, så kan ju det vara någonting som kan, det säger väldigt mycket, och ett sådant beslut, det står klart och tydligt vad de har gjort för någonting.
Mm. Vad sagt det heter, sa du?
Det är jätteviktigt, det är bra att du påminner mig, det är att omprövningsbeslut och att det faktiskt är ett skattetillägg i det beslutet, det innebär ju då att de har gjort ett, som Skatteverket bedömer, ett allvarligt fel. Då lägger vi ju på ett skattetillägg på 20% eller 40% på beslutad skatt.
Och det är alltså någonting som man då man frågar er så får man ta del av det.
Ja, och det är jätteviktigt. Vi kan inte i en dialog se med kommun eller region eller ett företag säga att vi har fattat ett beslut här. Det kan inte vi säga, utan där är det, som jag berättade tidigare, att det är det vi berättar, att det finns möjlighet, men ni måste fråga om det.
Mm, just det.
Så ja. Att det är inte så att vi lämnar ut dem bara och, eller skriver på vår hemsida eller något sånt där, utan det måste man fråga efter.
Ja, så det finns inte med på er punktlista på hemsidan som att de här standardgrejer?
Utan nej, inte att det finns sådana. Det gör inte. Och där kan vi också säga att det är också sånt vi pratar om, att skriv gärna in det i avtalen, att under avtalsperioden så kanske det företag man fattar eller skriver ett avtal med, får ni ett omprövningsbeslut med skattetillägg från Skatteverket under avtalsperioden, så är ni skyldiga att lämna det till beställaren. Det är ju till exempel ett exempel på ett krav man kan ställa.
Mm. Mm.
Och visst är det väl så här, Thomas, att man kan som kund ställa krav på att man vill ha utdrag från företagets skattekonto?
Jättebra. Ytterligare ett jättebra instrument. Det var ju fram till 5-6 år sedan, så var ju det en offentlig handling som man, i samband med att man tog ut uppgifter, så kunde vi tala om det var ett underskott på skattekontot, skatteskulder hos kronofogden och så vidare. Men idag är inte det offentligt. Och därför måste man även där, som de här omprövningsbeslut, så måste man be då företaget, och det kanske också är viktigt då att man skriver in i avtalet att vi kommer under en uppföljning be er skicka in skattekontoutdrag för till exempel 1 eller 2 år tillbaka.
Mm.
Och i skattekontoutdraget framgår väldigt mycket intressanta uppgifter. Allt ifrån redovisningar av moms, arbetsgivaravgifter, hur man betalar, har man fått några betalningsuppmaningar, restförda skulder till kronofogden till exempel.
Mm.
Så det är väldigt bra underlag att ta del av.
Mm. Och det låter inte så något komplicerat och tidskrävande heller, utan det är bara att man vet om det och sen så ställer man frågan. Så, för det är väl det jag tänker att många upphandlare sitter och tänker, men ska vi göra ännu mer saker? Hur ska vi kunna kontrollera det här? Och hur ska vi... Men det låter ju ändå ganska enkelt.
Jag menar, det är, som sagt, lägga tid på mycket jobb inför upphandlingen, det vet vi ju att man gör. Men gör man inga uppföljningar så spelar det ingen roll hur mycket krav man än ställer. Och de här delarna som du säger... Det är ju också sånt där som vi, när vi utför dialogen, att titta på ett skattekontoutdrag kan ju kanske också vara ganska stökigt. Vad betyder de här uppgifterna egentligen? Mm. Då är ju vi inom förebygga med och hjälper till. Och har man bara skattekontot framför sig, då kan ju vi svara på vad betyder den raden med omprövningsbeslut till exempel. Så kan vi ju diskutera dem.
Ja.
Oj, 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 vi kommer få göra en ny podd om uppföljning, det
ja.
Hör jag det.
Ja, precis. Jag tror att vi faktiskt får stanna där. Det här var nyheter för mig också. Det är ju fantastiskt att man får vara med om det. Man har jobbat ganska hårt med just de här bitarna. Så vi gör så helt enkelt. Vi stannar här och så teasar vi lite grann att missa inte nästa avsnitt, för då kommer ytterligare lite mera, och vi kommer säkert att repetera lite grann också, så att vi verkligen kommer ihåg de här olika viktiga delarna. Så återigen, tack så jättemycket för ett härligt poddavsnitt, Thomas och Gesa.
Mm, tackar.